Och nu ska vi stanna en stund inför vad Bibeln säger om det utlovade landet, Israel, och löftet om ett land, ett underbart land, och hur Kanans land skulle förebilda detta land. Ett land som flyter av mjölk och honung, och hur man knorrar och säger, ja men här var ju inget bra land. Utan olika svårigheter. Jo, men det är ett land. Ja, men det är så jobbigt att gå i Israel om ni har gått där. Det är backe upp och backe ner. Man blir trött i benen. Och så talas det om, ja men det här är frågan om ett land där vägen jämnas. Messias kommer, så är det inte backe upp och backe ner. Utan det är en banad väg. Bättre än de bästa vägar i Norge. Och den vägen kallas för den heliga vägen och är namnet på Messias själv. Han är denna jämna väg, han är denna den heliga vägen som Jesaja profeterar om i sitt 35:e kapitel. Och vad säger han? På den vägen går ingen oren. Och då tänker man, jaha, då var det ju inte så roligt att höra om den vägen, för att då får ju inte jag gå på den. Får inte köra där. För att jag är oren. Om jag bryr mig det minsta om vad Gud säger i sitt ord, så ser jag ju att jag är oren. Jag har ett orent hjärta. Synden bor i min kropp. Men då tillägger profeten om denna heliga väg. Jag måste läsa så ni får höra det. Och det är så märkligt, så i många bibelöversättningar vet man inte hur man ska komma till rätta med den. Fast det inte är svårt att översätta egentligen. Men man tänker att det kan ju inte betyda vad det står riktigt. För det blir ju så konstigt. Det står en banad väg, en vandringsled ska gå där fram. Lite tidigare har det då sagts att en röst ropar i öknen om att bana väg för Messias som kommer. Och denna banade väg som ska gå där ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den. Men den är till för dem. Och den här, det kan ju inte stå så. Hur kan det vara det? Ingen oren ska färdas på den vägen, men den är till för de orena. Om ni lyssnade uppmärksamt på de tidigare föredragen idag här, så förstår ni ju att alla som går den vägen, alla som är iklädda Kristus, de är ju rena. De är förklarade rena. De tillräknas Messias renhet och helighet. Det är därför det kan stå så om och om igen i Saltaren, det rättfärdiga. Och så tänker man, men det är ju inte om mig. Talas om det rättfärdiga. Och går man till Paulus brev så står det heliga. Skriv till det heliga Korint. Skriv till de heliga Galatien. Och det heliga Kolosse. Ja, men då. Jag är ju ohelig. Och jag är ju oren. Och jag är orättfärdig i mig själv. Men den djupa hemligheten genom tron. Så räknas vi oheliga, orena, orättfärdiga. För rättfärdiga. Heliga. Och rena. Så detta är det största av allt, ett verkligt evangelium, den heliga vägen, och det är Messias själv. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Om ni får tid så bläddra olika översättningar, får ni se att just det där sitter, men den är till för dem. Det krånglar man till på något sätt, för man kan inte fatta, det går ju inte ihop. Men det går ihop. Och det är evangeliets hemlighet. Att vägen är till för de orena. Och de förklaras för rena. Och fortsättningen stryker under samma sak. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Även om de är dårar. Jesus är vägen till himmelen. Jesus är vägen till fadershuset. Och den vägen går inte fel. Den missar inte, det är inte som en dålig GPS eller någonting. utan ingen kommer fel genom Kristus. Och det är inte bara för dem som har som fantastisk intelligenskvot. De som är väldigt duktiga eller rika. Utan det står att den som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om de är dårar. Förstår ni? Visst är det tydligt? Och visst är det ett glädjande budskap? Nå, det finns många oklarheter om vad som menas med det här härliga landet. Det riket, detta fridsrike, detta blomstrande rike, det rike där man inte törstar, det rike som inte är en öken. I Bibelns bildspråk så är landet och riket där man vänder Gud ryggen, det är en öken, det är torrt. Medan det land där man håller sig till Messias, där man tar vara på Herrens ord, där bryter vattenkällor fram. Kommer ni ihåg vad Jesus säger till den samaritanska kvinnan? Han sitter vid Jakobs brunn, eller Sykars brunn, enligt Johannes 4. Då säger han att där ska vattenkällor flöda upp. Den som tror på Messias. Jag har ett vatten. Och den som dricker av det vattnet blir inte törstig igen. Då behöver du inte komma till brunnen så här på det jordiska viset och kämpa och slita för att få vatten och sen gå hem med det här vattnet. Och så tar det slut och så måste du dit igen. Utan det vatten jag har, det är ett vatten som gör att du aldrig behöver törsta. Så används då Bibelns undervisning om det här utlovade landet som använder bildspråket från naturen. Bergen och dalarna och växtligheten och djuren. Om vargar och lamm och allt möjligt. Man kan tänka att det såg lite annorlunda ut i Israel på Gamla testamentets tid. Där fanns det rätt mycket varg. Och det fanns det massor med björnar och massor med leoparder. Och massor med lejon. Och det var frodig växtlighet. Men det var lika, det var kuperat och berget. Men det var gott om träd. Och nere i Jordandalen var det rena djungeln där. Det var ganska farligt att vistas i de områdena. Men detta land används för att beskriva det himmelska landet. Så att vi får det konkret. Så öken och torka, törne och tistel, ödeläggelse genom vilddjur och fiendefolk. Det är skuggbilder för ett land och ett folk som inte vill ha Herren som sin kung, utan gör uppror mot honom i otro. Och sån otro leder till förlust av det goda landet, Guds kungarike med dess välsignelse. Har ni tänkt på att Jesus använder inte ordet landet? Han kunde ju använda det. Han använder ordet kungarike när han talar om detta land. Om kungarike. Han säger mitt rike eller mitt kungarike. Och mitt kungarike är inte av denna världen. Och precis som Hebreerbrevet och andra brev använder sig av det konkreta Sionsberg och det konkreta Jerusalem som bilder för det sanna Sion och det himmelska Jerusalem som vi har talat om tidigare idag. Vad kunde mer göras för min vingård än vad jag gjort för den? Det skulle vara en ljuvlig vingård detta land. Med fruktbart på allt sätt och vis. Och Herren skulle ta sig an den. Men på grund av otron så blir det en vildvuxen vingård med vilddruvor. Och domen kommer över land och folk. Stängslet måste tas bort. Muren måste brytas ner. Och så blir det förött och nedtrampat och ödelagt. Och ingen ska beskära den eller gräva i den. Och så kommer det. Men tistel och törne ska komma upp och jag ska befalla molnen att inte låta det regna på den. Då förstår man innebörden och den fruktansvärda följden av otro och avfall ifrån Herren. Den troende kvarlevan däremot, de som mitt i svårigheter ändå lyssnar till profetens röst och lyssnar till Herrens ord, de liknas vid ett Israel som grönskar, som blomstrar, som en öken som förvandlas till en vattenrik trädgård med källsprång vars vatten aldrig tryter. Ett rike vars grundvalar är av safirer. Ringmuren av ädla stenar. Och alla i folket känner Herren och är hans lärjungar i detta rike. Det är ett folk som lever av syndernas förlåtelse. Och riket är ett evigt rike, ett evigt fridsrike. Ja, ett himmelskt Jerusalem som inte kan skaka likt allt jordiskt. När Josua hade fört folket in i Kanaans land, det utlovade landet, och utfört Guds dom över Kanaans befolkning, då talar han till folket och säger: Herren har fördrivit stora och mäktiga folk för er, och ingen har kunnat stå er emot intill denna dag. Jag lämnar nu denna världen, och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan. Inget har slagit fel. Men liksom allt det goda som Herren er Gud lovade er har kommit er till del, så ska Herren också låta allt det onda komma er till del, till dess han har utrotat er ur detta goda land som Herren er Gud har gett er. Nämligen, om ni överträder Herrens er Guds förbund som han har upprättat med er och går och känner andra gudar och tillber dem, då ska Herrens vrede upptändas mot er och ni ska snabbt bli utrotade ur det goda land som han har gett er. Men han vill inte komma med vrede, och för sitt löftets skull och för löftet till Davids skull så vill han vänta och ge dem möjlighet igen och på nytt ösa över dem sin godhet som upptänder tro och styrka. Och han vill vänta. Och så trampar man ändå löftesorden och Guds nåd under sina fötter, och domen måste komma, men han vill vänta och vänta. Men så måste den komma. Men så låter han dem komma tillbaka igen och ger dem en domare som hjälper dem. Men som ni hörde förut, mitt hjärta vänder sig i mig. Jag vill inte komma med min vrede, men till slut måste. Herren lovade Abraham: åt din säd ska jag ge det land från Egyptens flod. Om Egyptens flod menas förmodligen Wadi el-Arish. Ändå till den stora floden, nämligen Efrat. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och din säd efter dig, från släkte till släkte. Ett evigt förbund, så att jag är din Gud och din säds Gud efter dig. Det land där du bor som främling, hela Kanans land, ska jag ge dig och din säd till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Första Mosebok 17:8. Ja, vad menas då? Vad var det för land de skulle få? Jo, ett land där Herren är deras konung och bor mitt ibland dem. Varför byggde man tabernaklet? Och varför skulle man vara så noga med hur tabernaklet skyddades och bevarades och inte orenades? Jo, för att jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Om templet då, som byggdes senare, varför var det så noga med det? Varför fick bara överste prästen gå in i det allra heligaste en gång om året? Jo, jag ska bo mitt ibland Israels barn och jag ska inte överge mitt folk Israel. Så Herren överger inte, men folket överger honom. Ni ska inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har det hedna folk orenat sig som jag driver bort för er. Och genom detta har landet blivit orenat, skriver Mose i tredje Mosebok. Och jag har straffat det för dess missgärning så att landet har spytt ut sina invånare. Alla dessa avskyvärda ting har landets inbyggare bedrivit, de som var där före er, och landet har blivit orenat. Gör inte något sånt. Gör inte som dessa. Så att landet spyr ut er, liksom det har spytt ut det folk som har bott före er. Men hur gjorde man? Man gjorde precis som de andra hade gjort. Man följde baalerna och man tog vara på hedningarnas seder och gjorde allt värre synder. Men Mose hade varnat och förutsagt. När du kommer in i det land som Herren din Gud ger dig ska du inte lära dig att handla enligt dessa folks vedervärdiga seder. Om du glömmer mig. Om du glömmer Herren din Gud och följer andra gudar, tjänar och tillber dem, så bedyrar jag idag för er att ni förvisso ska förgås. Liksom det hedna folk som Herren förgör för er ska också ni förgås. Därför att ni inte lyssnade till Herrens, er Guds röst. Så vi ser här när vi nu har talat om Sinaiförbundet hur landet i betydelsen en speciell bit av jordytan som en Herrens speciella teokrati hör ihop med detta villkor. Om ni lyssnar till min röst så blir det så. Men om ni vänder mig ryggen, om ni glömmer mig så går det förlorat. David skriver, du är inte en Gud som älskar ondska. Den som är ond får inte bo hos dig. Saltaren 5:5. Så landet är alltså en oförtjänt gåva, men en gåva som kan förloras genom otro. När du har fött barn och barnbarn och ni bott länge i landet, om ni då försyndar er genom att ni gör er en avgud, ett slags bild, och därmed gör det som är ont i Herrens, din Guds ögon, och väcker hans vrede. Då tar jag idag himmel och jord till vittne mot er, att ni snabbt kommer att utrotas ur det land dit ni nu går över Jordan för att ta det i besittning. Ni kommer inte att leva där länge, utan kommer att helt förgöras. Och Herren ska skingra er bland folken och endast ett litet antal av er ska bli kvar bland det hedna folk som Herren ska driva er bort till. Det står redan i 5 Moseboks 4 kapitel. Och sen Salomo byggt färdigt Herrens tempel sa Herren till honom, om ni och era barn vänder er bort från mig och överger mig och inte håller det bud och stadgar jag har förelagt er, utan går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, då ska jag utrota Israel ur det land som jag har givit dem. Det hus som jag har helgat åt mitt namn ska jag då förkasta från mitt ansikte. Och så visar Herren att varningarna om förlust av landet, det var inte tomma ord. Det skedde genom assyrierna och genom babylonierna. Och jag ska inte trötta er med att också läsa alla dessa ställen. Det var också förutsagt av profeterna. Jag ska inte mer förbarma mig över Israels hus, utan jag ska förkasta dem, säger Hosea kapitel 1, vers 6. Och ödsligheten blir då stor i landet. Men så talas det samtidigt om att Messias rike, det rike som flödar av mjölk och honung, det rike där man är trygg och har frid och har allt, har vatten och fruktbarhet, ja, det riket är större än Kanans land. Se, den konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Zakaria 9. Det är för lite för dig då du är min tjänare, står det Jesaja om Messias. att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Det finns en rest som av Herren är bevarad. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning. Hur långt då? Från Jordanfloden till Medelhavet och från Wadi El Arish och fram till Efrat? Nej. Utan in till jordens yttersta gräns. Jesaja 49:6. Messias, frälsen från Sion, ska inte bara föra människor från hedna folken in i sitt rike, utan också föra tillbaka dit den bevarade resten av Israel. Och det är på så vis Israel ska bli frälst. Romarbrevet 11:26. Det står ordagrant, det är på så vis hela Israel ska bli frälst. Det står inte, och därefter ska hela Israel bli frälst. Utan det står på så vis ska hela Israel bli frälst. En kvarleva ska vända om, en kvarleva av Jakob till Gud den mäktige. På hebreiska El Gibor. Och vem är det som har det namnet? Jo, läser vi profetian om Messias i Jesaja 9. Så står det hans namn. Alltså ett barn blir oss fött, en son blir oss givet. På hans skulder ska herradömet vila och hans namn ska vara El Gibor. Som betyder väldig Gud. Eller vad står det på norsk? Stark Gud. Väldig Gud, kraftig Gud. Vem är det? Det är det där barnet som ska födas. Det vill säga Messias. Och en kvarleva ska vända om till honom. En kvarleva av det yttre i Israel. Till Gud den mäktige. Ty om än ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad. Flödande av rättfärdighet. Det vill säga förödelsedomen. Den är fullkomligt rättvis. Den flödar av rättfärdighet. Och det sanna Kanan, Guds eviga kungarike, det kallas i Hebreerbrevet för den sanna vilan. Vi får vila från våra egna gärningar och vila vid Messias gärningar för oss. Och hans ställföreträdande gottgörande gärningar för oss. Det är det sanna Kanan. Och det heter, om Josua hade fört dem in i vilan, då skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns den sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila får vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan. Alltså den sanna vilan i Kristus. Så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Hebreerbrevet 4. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra, står det. Men Gud förebrår dem när han säger, se dagar ska komma, säger Herren. Så jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder. Den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Alltså inte ett nytt Sinai förbund med ett villkor. Utan det här förbundet är den villkorslösa syndaförlåtelsen och nåden genom Jesus Kristus. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat och det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna i Hebreerbrevet 8. Går vi till Uppenbarelseboken så står det, dessa är det som kommer ur den stora nöden och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. I det sanna Kanan, i den sanna vilan, där finns ingen synd. Där är alla medborgare och lärjungar som har en enda kung, nämligen Herren själv. Och genom honom är de tvättade rena från all synd. Paulus skriver, jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Men genom honom är döden uppslukad, segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Så Herren ska också rädda mig till sitt himmelska rike, säger Paulus när han skriver till Timoteus, 2 Timoteus 4:18. Han menar den sanna vilan. Och då säger han sitt himmelska rike. Det vill säga det rike som inte kan skaka. Det rike som inte är av den här skapelsen. Och så är Bibeln då full av skuggbilder för detta sanna Kanan, detta sanna rike. Och det kan ni få läsa mer om ni vill i det här tryckta häftet som finns. Vad är då skillnaden mellan det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem? Vad menas när det sägs om hedna kristna eller om troende överhuvudtaget, var de än bor i världen? Ni har kommit till Sionsberg och den levande gudens stad, det himmelska Jerusalem. Eller när det står, i tron levde Abraham som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Alltså i Kanans land, det yttre jordiska landet, det var inte landet eller staden som det ofta står. Landet eller staden med de fasta grundvalarna. Utan det var ett skakigt land. Eller när det står slavinnans son var född av mänsklig vilja. Det vill säga Hagars son. Den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Ni kanske minns den fria hustrun, vem var det? Det var Sara. Hon kunde inte få något barn. Hennes sköte var dött. Vi brukar ju lite tona ner det lite så nästan dött. Hon kunde inte få barn, det var helt omöjligt. Så man förstår att hon skrattade när hon fick höra löftet om att hon skulle komma tillbaka nästa år och då ska det gå i fullbordan. Också Abraham, trons fader, skrattade, som vi sa förut. Men det skedde genom Guds under. Och det står, ordet Hagar betyder Sina i berg i Arabien. Ni vet att jag tror att Sina berg verkligen låg i Arabien som det står här. Man gick över Akabaviken, men det kan man ha olika funderingar om. Ordet Hagar betecknar Sina i berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Och så beskrivs detta Jerusalem om man bara häpnar. Man tror att man befinner sig i uppenbarelseboken. Ni vet hur den himmelska staden, vårt hem, det sanna landet, den sanna staden, hur det beskrivs. Det är fantastiskt att läsa i uppenbarelseboken. Vilken stad. Det är bara ädla metaller. Och vilka portar. Och vilken mur. Ja, men det står ju, säger Jesaja redan. 700 år före Kristi födelse. Se, med blyglans ska jag mura dina murar och ge dig grundvalar av safirer. Jag ska göra dina tinnar av rubiner, dina portar av karbunklar och hela din ringmur av ädla stenar. Dina barn ska alla bli Herrens lärjungar och deras frid ska vara stor. I rättfärdighet ska du bli befäst. Förtryck ska vara fjärran från dig. Du har ingenting att frukta. Jesaja 54. Och vad talas om ljuset? Månens ljus ska vara som solens. Och solens ljus ska vara 7 gånger klarare. Som ett 7-faldigt dagsljus. När den dag kommer då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått. Sen de som inte förstår nu dessa bildspråk, de säger, jaha, så ska det ju bli det. Men vad konstigt, solens ljus ska vara 7 gånger klarare. Då kommer vi ju dö allihop. För så solens ljus skulle vara 7 gånger starkare än vad det är nu. Det går ju inte. Och det är väl lika tokigt som man tänker då, Sionsberg ska vara det högsta av alla berg. Ja, det blir jobbigt för mig det att klättra upp högre än Mount Everest. Och hur ska det gå? Alla hedna folk ska upp där. Och så förstår man inte detta järva bildspråk. I det himmelska Jerusalem behövs inte den jordiska solen och den jordiska månen. Och i och med att vi inte har det så kommer vi inte att gå omkring som skuggfigurer och ser ingenting. Och så där är det bara lite skumt så där. Utan här vill vi betona att vi har nog och över nog av ljus. Ja, det klaraste och starkaste ljus som behövde för att Herren är vårt ljus. Och i detta bildspråk så betonas det då att det är 7 gånger klarare än solens ljus. Och berget är det högsta av alla berg. Och det hör samman med att Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det fått. Jesaja 30. Så skillnaden är stor mellan det jordiska betryckta Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Mellan den här världen med dess ljus och ljuset i Guds himmelska rike. Och kommer ni ihåg hur Johannes fick sig blicka in i himlen och säga, jag såg inget tempel där. Därför att Herren var dess tempel. Men det hade ju Jesus redan sagt redan till lärjungarna och till motståndarna. Jag ska bryta ner det här jordiska templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Han talade om sig själv, sin egen kropp. Han är templet. Men det finns de som tänker att jag måste nog bygga upp ett jordiskt tempel igen i Jerusalem. Och det är en del som har försökt. Någon som var slängde någon bomb under... Jag tänkte spränga, det är ju 2 moskéer nu, där nu på tempelplattan. Spränga det i luften så att man kan bygga upp templet igen. Sådär. Men det är redan uppbyggt. Det är redan uppbyggt. 3:e dagen stod Jesus Kristus upp från de döda. Han är vårt tempel och han är vårt ljus och han är vår frälsning och han är vår frid. Jag kan ju lägga en lång lista. Och han är vår glädje. Och han är vårt hopp. Och han är vårt liv. Men Herren vill inte förkasta gamla förbundets trotsiga Guds folk. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett trotsigt folk som vandrar på den väg som inte är god. Och som följer egna tankar. Folket som ständigt kränker mig rakt i ansiktet. Och det heter på ett annat ställe, mitt folk är benäget till otrohet mot mig. Och hur mycket man än kallar dem till den som är där ovan, upphöjer ändå ingen honom. Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? Hur ska jag kunna göra med dig som är Adma och låta det gå med dig som Sebojim? Mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede. Jag vill inte på nytt ödelägga Efraim. Ty jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er. Och med vrede vill jag ej komma. Ja, men det talas ju också hos profeterna om att få komma tillbaka till landet. Och konkret... Så får folket komma tillbaka genom Guds ingripande. Får vända tillbaka från den babyloniska fångenskapen. Och detta vittnar om Guds oändliga tålamod och godhet. Och det är bilder för omvändelse från död till liv genom Guds under. För när det talas om att komma tillbaka, då är det frågan om att det är troende. Sådana som har fått ett nytt hjärta, som känner mig, som har vänt om till mig av hela sitt hjärta. Och det kan står så här hos Hesekiel till exempel. Jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. I Guds land, i Guds kungarike, där är alla rena. Där har alla ett nytt hjärta. Jag ska öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni får liv och jag ska låta er få bo i ert land. Lägg märke till hur Jesus säger samma sak. I Johannes 5 kapitel. Den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst och det som hör den ska få liv. Genom evangelium, genom Jesu röst så förs vi från död till liv, uppstår till liv. I gamla förbundet står det, det ska inte mer orenas med sina avgudar och vidrigheter och med alla slags överträdelser. Jag ska rädda dem från alla orter där de har syndat. Jag ska rena dem. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Min tjänare David ska vara kung över dem. Min tjänare David, det är Messias. Man ser hur man använder de gamla konkreta sakerna av kung David och om landet som beteckningar på vad som händer genom Messias. Det är en rening för alla. Det finns ju de som har gått ut och säger när Kristus renade så renade han ju bara vissa. Syndaförlåtelsen är inte allmän. Försoningen gäller inte alla utan den gäller bara vissa. Men han har dött för inte bara mina synder utan för alla synder. Reningen gäller alla och ska erbjudas precis som i denna text till alla. Och det har kraft att upptända tro, att föra från död till liv, från gravens mörker till livets ljus. De ska leva efter mina föreskrifter och hålla mina stadgar och följa dem. Det vill säga, förut talar vi om att de troende, de är rättfärdiga, de är heliga. De lever efter Herrens stadgar och föreskrifter. Nej, du, säger man då. Jo, för Kristi laguppfyllelse är vår. Kristi rening är vår. Tänk vad märkligt det är när det står om David. Ni vet, det var inte Guds bästa barn. Han var mördare och äktenskapsbrytare. Och så står det då hur Herren säger, det finns ingen som David. Han håller i alla stycken min lag. Vad konstigt. Gud måste vara lite glömsk. Han glömt bort vad han har gjort den skurken. Nej, det är sant. Ja. Hans synder är utstrykna. Han är förlåten. Han är renad. Det är Kristi laguppfyllelse och renhet som gäller honom. Och det är på samma sätt här. När den troende resten och när hedningar som kommer till tro och inympas i denna troende rest, ja då är de i alla stycken trogna Herren. Det vill säga Messias trohet och rättfärdighet räknas som deras. De är heliga och rena. Vi nämnde i inledningen av detta föredrag den heliga vägen. Ingen oren ska gå på den, men den är till för dem. Ingen oren ska gå på den heliga vägen, men den är till för det orena. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Man ska kalla det heliga folket. Det vill säga Herrens återlösta. De har blivit lösta. De kunde inte själva betala lösen. De har blivit lösta. Lösen har betalats för dem. De är Herrens återlösta. Och du ska kallas den eftersökta staden som inte blir övergiven. Det troende har alltså David, det vill säga Messias, som sin evige kung och räknas som rena och heliga genom hans frälsningsgärning. De är återlösta, återköpta genom Messias blod. Och deras frid är en evig frid. Jesaja kallar dem både Herrens återlösta och staden som inte blir övergiven. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och Judahus. Och det handlar om att jag ska förlåta deras missgärningar. Och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Och det finns andra djärva bilder. Jesaja profeterar så här: innan Sion har känt någon födslovånda föder hon barnet. Innan kval kommer över henne har hon fött ett gossebarn. Vem har hört något sånt? Har ni? Vem har sett något liknande? Har ni? Men Herren har gjort det. Men vad handlar det om? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Va? Ett land? Nu talar vi om landet. Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång? Det går ju inte. Eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar. Det vill säga, det sanna Sions barn, det är inte en frukt av vårt arbete för att få fram ett barn. Utan det är ett Guds under. Och själva landet kan liknas vid det Herrens brud. Och Herren är gift med landet. Bilderna växlar på ett märkligt sätt. Landet, Guds rike, liknas vid ett barn som föds, men inte genom mänskliga ansträngningar. Den nya födelsen är Guds övernaturliga verk. Sion, det vill säga Guds sanna rike, det himmelska Jerusalem, föder sina barn ovanifrån genom Guds ord. Det sa redan Jesaja i andra kapitlet. Och Jesus sa: den som inte blir född på nytt ovanifrån kan inte se Guds rike. Och Paulus: ordet Hagar betyder Sina i berg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem, det är fritt och det är vår moder. Jag kan också nämna om parallellen mellan apostlagärningarna och Josuas bok. I Josua skildras den stegvisa erövringen av landet med början i Jeriko. Apostlagärningarna skildrar den kristna kyrkans gradvisa växande med början i Jerusalem. Josua-boken börjar med befallningen: stå nu upp och inta det land som Herren er Gud ger er till besittning. Apostlagärningarna börjar med Jesu befallning till sina lärjungar att inleda en andlig erövring. Ni ska få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och när frälsningen skildras på andra ställen i Gamla testamentet så talas det om att man har vunnit seger och man har krigsbyte med sig. Guds ord hade framgång och spreds allt mer, står det i apostlagärningarna. Det land Jesu lärjungar får som besittning, inte med hjälp av ett världsligt svärd utan genom Guds ords svärd, är enligt Hebreerbrevet ett bättre land, det himmelska. Det är citat ur Hebreerbrevet: ett bättre land, det himmelska. Det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Så är Guds rike, Guds kungarike, Guds land, vår arvedel. som inte kan skaka. Guds kungarike, basileia toutou, det himmelska kungariket, eller som det ofta översätts himmelriket, det är ett rike som inte är av denna världen. Och det är ett rike som vi före den yttersta dagen inte kan se med våra ögon. Och det är ett rike som har kommit till oss, givits åt oss, överräckts åt oss. Lägg märke till Daniels profetia när människosonen kommer med, från himmelen, så står det, så kommer han med riket till oss. Han kommer med riket till oss. Ni kan läsa Daniel 7 när ni får tillfälle. Och det är otron som utestänger oss från detta rike. Precis som otron under gamla förbundets tid gjorde att folket förlorade det goda landet. Många ska komma, säger Jesus, från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i det himmelska kungariket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Paulus talar om arvingarna enligt löftet. Och vilka är då arvingarna till Guds utlovade goda land? Alla ni som har blivit döpta till Kristus är arvingarna. Ni har blivit iklädda Kristus och nu är det inte längre jude eller grek, slav eller fri. Alla är ni en kropp i Kristus Jesus. Ty om ni tillhör honom, då är ni Abrahams barn, Abrahams avkomlingar. Och ni är arvingar enligt löftet. Kan då ett arv, en evig gåva, förloras genom avfall och otro? Ja, Guds eviga rike, det eviga livet, den eviga frälsningen, arvedelslandet kan förloras. I första Samuelsboken 2:30 sägs följande om den eviga gåvan till Elis hus. Visserligen har jag sagt att ditt och din faders hus ska få vandra inför mig för evig tid. Men nu säger Herren, det ska inte ske. Jag ska ära dem som ärar mig, men det som föraktar mig ska komma på skam. Och Eli och hans hus förlorar gåvan. Gud är historiens Gud. Att han under 1900-talet låtit judar i stor omfattning återkomma till sitt gamla land. Ett folk som i enlighet med bland annat 5 Mosebok 28 förskingrats bland folken och drabbats av ofattbart lidande. Det vittnar om Guds stora makt. Men staten Israel är inte detsamma som det land som profeterna beskriver. Det land som flyter av mjölk och honung. Det land där Messias är kung. Det land där alla dess medborgare är lärjungar. De flesta som bor i detta land avvisar alltjämt Jesus som sin enda frälsare. Och de som vill vara riktigt renläriga ultraortodoxa judar i Jerusalem, de erkänner inte staten Israel. Varför? Jo, eftersom de förstått att Guds rike är ett messianskt rike, ett rike som skapas av Messias och inte av politiker. Men dessa ultraortodoxa judar har dessvärre inte förstått att Messias har kommit. Hans rike har kommit i och med Jesus. Det glada budskapet om hans kungarike, det behöver predikas för alla. För judar och för hedningar. Och också för de ortodoxa judarna i Jerusalem. Men säger Jesus, porten är trång och vägen är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Men det är jag som är vägen. Och det är jag som är sanningen och livet. Och Paulus säger, Gud vår frälsare, han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och därför ska Guds evangelium predikas för alla folk. Och därmed ser jag punkt, för nu har ni nog blivit trötta.